Karl den 16 Gustav, den motvillige monarken. Extra material. Tillägg till pocketutgåvan. Så fick vi då känna på de krafter som vi varnats för. De krafter som släpps lösa mot de som närmar sig det svenska hovet i sammanhang som 1. Kungens utsvävande privatliv eller 2. Hovets kopplingar till nazismen. De krafter som möjligen tidigare fått publicister att avstå, inte från en granskning av kungens privatliv, men från publicering av resultatet. Jag kan inte säga att vi blev förvånade över att mötas av kraftiga reaktioner. Det hade varit naivt att tro något annat. Däremot häpnade vi över att de tog sig så drastiska uttryck. Hatet har uttryckts i många former och debatten har i stor utsträckning snarare handlat om våra arbetsmetoder och om oss själva än om huvuddragen i bokens innehåll. Inte minst har det otäcka anonyma nätskvallret kring våra personer tagit fart. Redan från början stämplades vårt arbete som en skandalbok och rapporterades med en klockren kvällstidningsjargong som även tillämpades i morgontidningar, tv och radio. Tillmälet blev på så sätt synonymt med Karl den 16 Gustav, den motvillige monarken. Det kan tolkas olika. Antingen att boken i sig är en skandal, alltså att den alls givits ut, eller att innehållet är det. Det vill säga den information som boken förmedlar, eller möjligen en kombination. Ingen annan bok i modern tid har på så kort tid och med sådan intensitet skapat så kluna känslor som den motvillige monarken. Låt oss därför för historieskrivningen rekapitulera vad som hände under den dramatiska senhösten 2010. Den respekterade och i journalistkretsar hyllade tidningen Filter publicerade i september ett långt reportage om oss som arbetat med boken, hur vi gått tillväga och antydningsvis också vad boken skulle handla om. Omslagsrubriken "Kungen äntligen avklädd" var mer träffande än vad redaktionen antagligen insåg. Artikeln gav upphov till en TT-notis som publicerades i en rad andra tidningar och som blev startskottet på det massiva mediedrev som inte bara handlade om kungen, utan också om oss. Pressfotografer bevakade varje steg vi tog den första veckan i november efter att kvällstidningarna dagligen börjat ägna boken löpsedlar och 10-15 nyhetsledare och kultursidor. Vi fick sitta i tv-soffor, nyhetsstudior och i P1-morgon och förklara oss. Det var en ny omtumlande och nyttig erfarenhet att befinna sig i mediedrevets centrum, även om mycket av det som skrevs om oss kändes overkligt. Att se hur Aftonbladet över ett helt uppslag med sin största rubrikrad spekulerade i möjligheterna att vi kunde hamna i fängelse för förtal och få våra karriärer ödelagda var en sällsam upplevelse. Vår förläggare, Kristoffer Lind, fick värja sig mot alla tänkbara anklagelser om orättfärdigt skvaller och kränkning av privatlivets helgd och försvarade kompetent, tålmodigt och trovärdigt sitt utgivningsbeslut och sina publicistiska bevekelsegrunder. Om våra uppgifter skulle kunna få hela eller delar av det svenska folket att se monarkin med nya ögon, om våra avslöjanden handlade om omständigheter som riskerade att undergräva förtroendet för själva statschefsämbetet, var det relevant, för att inte säga nödvändigt, att publicera dessa uppgifter. Vi visste dock att vi måste anlita en tryckfrihetsexpert, och en av landets främsta, Lars Wiklund, fick därför lusläsa manuset och gav därefter i princip klartecken med förbehåll för vissa detaljer i skildringen, dels saker som vi utan problem kunde stryka, dels sådant som vi kunde motivera och därmed behålla. Vi visste också att vi, tre ganska okända journalister, på ett litet oberoende förlag inte skulle klara att hantera effekten av publiciteten.